Ja, min hustru, vi gläder oss åt att få vara här hos er ännu en gång. Det var en stor glädje när vi var här i fjol och vi fick uppleva gemenskapen med er. Och det är ju särskilt det här med sången är ju väldigt viktigt, och det visar att det är liv när man älskar om att sjunga om Jesus. Och det är stort, det är underbart. Jag har fått tre stycken bibeltexter som vi ska stanna inför den här helgen. Och det är ju då Jesaja 12 som vi ska stanna inför nu. Och jag sätter som rubrik här, lova Herren. Det är det som den texten handlar om. Sen är det Jesaja 53, och som rubrik där sätter jag Herren kommer med välsignelse. Och Jesaja 53, det gäller dig. Vi ska stanna inför Jesaja 12 den här stunden. Men först vill jag hälsa er med den bibliska hälsningen. Chesed ve shalom, nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Chesed, det är nåd, det är kärlek, det är, om man använder ett gammalt engelskt ord, loving kindness. Och så shalom, det är frid, fred, hälsa, välbefinnande. Och det är vad vi får ha genom Jesus Kristus. Vi läser Jesaja 12 i Guds och Faderns, Sonens och den helige Andes namn. På den dagen ska du säga, jag tackar dig Herre, du var vred på mig. Men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte. Ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga, tacka Herren och kalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna hans namn, att hans namn är upphöjt, lovsjung Herren, till han har gjort härliga ting. Låt det bli känt över hela jorden, ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, till Israels helige stor, han är mitt ibland er. Amen. Ko amar Adonai, så säger Herren genom sin profet Jesaja. Låt oss be. Guds rena lamm oskyldig, på korset för oss slaktad, alltid befunnen tålig i hur du var föraktad. Vår synd du har tagit och dödens makt nedslagit. Giv oss din frid, o Jesus. Vi ber om din helige ande, din välsignelse över oss denna stund. Amen. Lova Herren. Jungfrun Alma, med förvridet ansikte och skri så föder hon ett barn, en pojke. Och vi får reda på hans namn. Han har fem namn. Pelé, som betyder under. Joes, som betyder rådgivare. El Gibor, som betyder mäktig Gud. Aviad, som betyder evig fader. Och Sar Shalom, som betyder fridsförste. Och det är det som med namnen i hebreiskan, att det är inte bara en etikett, utan de säger någonting om personen, vad denna person står för, vad han är, vad han gör. Och det är detta som är en sammanfattning av detta barn som bär dessa namn. Och han är genom den heliga ande, så är han stark, mäktig. Han ger med hela sin person äran åt Gud, sin fader. Och så står han som ett baner, en flagga som vajar i vinden och kräver uppmärksamhet. Han vill att du och jag ska se honom. För han vill välsigna dig. Han vill du ska komma till honom. Han vill att du behöver honom. Behöver du honom? Ja, jag tycker jag klarar mig bra i livet ändå. Jag är nöjd med hur det är. Och jag har ett självförtroende. Och det ska man väl ha? Ja, det ska man ha när man lär sig simma, när man lär sig cykla, när man lär sig köra bil och när man har gått ut lärarhögskolan med betyg att jag har förmåga att undervisa barnen. Där ska jag ha självförtroende. Men det duger inte när det gäller vår frälsning. Där duger ingenting som vi kommer med, utan det är vad Jesus har gjort. Jag hänger med i vad som händer runt om i världen. Islamiska staten, detta förfärliga som de bär sig åt med, skär halsar av människor och dessa terrorbombningar och allt detta i Köpenhamn, London, i Paris och Nice och vad det nu är. Jag hänger med när det gäller väderleken och ser gärna rapporter om det. Jag är intresserad av mina barn och barnbarn, hur de utvecklas. Och jag är med i politiken och läser gärna och hör om hur det går med valet i USA. Men räknar jag med Gud? Räknar jag med Gud i mitt liv? Behöver jag honom? Jag liksom alla andra vill ha ett gott liv. Jag är med i samhället och uppskattar demokrati och jag är rädd om familjen och har inget emot att få en klapp på axeln och akta mig för att bli nedsvärtad på Facebook. Men bekänner jag Kristus? Där är en som uppenbart är på väg mot förtappelsen. Det märks både på hans språkbruk och hans sätt att vara och leva. Är det rätt av mig att tyga om Jesus? Är det rätt av mig att inte säga du måste bli omvänd och komma till tro, annars går du evigt förlorad? Jag är med i kristna sammanhang. Jag kommer till predikan. Jag ger ekonomiskt stöd, kollekt och på annat sätt till den kristna verksamheten. Och jag är med i mån om de stilla stunderna med familjen. Men hur är det? Är det bara en tradition? Vad betyder det för mig? Betyder det inte mer än för vår hund Rocky? Han kom alltid och satte sig vid min hustrus sida när vi hade andaktsstunder. Han hade stora öron och satt och lyssnade och hörde bättre än någon annan av oss. Och han väntade på, för han trodde att han visste vad amen betydde. För när han hörde amen, då reste han sig. Men vad fick han ut av andaktsstunden? Är det så med oss också? Det har bara blivit en tradition. Hedningarna, de vet något om Guds vrede. De vet något om att Gud är helig. De anade deras opålitliga gudar och dessa demoner. Jag kommer ihåg Makonnen, min gode vän. Han berättade att innan han blev kristen så var han rädd för demoner i träd, i buskar, i stenar, i bäckar. Och detta, det försvann allt detta när han lärde känna Jesus. Och hedningarna, de vet vad magi är. Och kanske han tänker, min granne, han har gått till trolldoktorn och så har han fått till en magi där han ska skada mig. Så hedningen lever i oro för vad som ska hända. Men han vet någonting som vi i västvärlden tappar bort. Nämligen helighet, vrede, gudomars vrede. Men är inte Gud kärleken? Så att han ser mellan fingrarna med våra brott och våra synder. Nej, han är inte den kärleken. Han är agape, den gränslösa kärleken. Alltså den oändliga kärleken. Oändligt mycket större än vad vi kan tänka oss. Och hans kärlek är en omotiverad kärlek. Det beror alltså inte på hurdan du är eller var eller kommer att vara. Han älskar dig ändå. Det är denna agape-kärlek. Men han är samtidigt helig. Och hans vrede, ja, det kan vi tänka på när vi läser om Sinai berg. Där hela berget skakar, det brinner och det är Guds vrede som det talar om. Och jag är en syndare. Och jag är, när det gäller mitt land, så är jag orolig för vad som kommer att hända. I Sveriges Radio så säger de gång på gång, vi är det mest sekulariserade landet i världen. De skryter med det. Och jag tänker, det här är ju fruktansvärt. Det är som om Gud håller andan inför vad som ska komma över vårt land och folk. Tredje eller fjärde släktled talas det om i skriften. Sen kommer Guds straffdom. Jag är en syndare. Det förstår jag när skriften säger, var helig så som er himmelske fader är helig. Och hur ska jag kunna bli så helig? Det är en omöjlighet. Jag behöver bli frälst. Han som skapat solen och månen för att också bestämma tider och stunder. På den dag då han såg ner på korset på sin son Guds lammet. Det var då vi blev försonade med Gud. Och vad är det att vara försonad? Vad innebär det? Jag minns, det var på höglandet i Etiopien, nere på grusplanen nedanför seminariet, så sparkade vi boll. Och plötsligt så for Josias och Voldab ihop. De boxades och sparkade på varandra och dammolnet yrde. Och jag tänkte, nej, så tråkigt. Hur ska vi få slut på detta? Och plötsligt så stannade de upp, tog varandra i hand och låg mot varandra och kramade om varandra. Det var försonade. Men lägg märke till när det gäller att bli försonad med Gud. Då fungerar inte detta. Men det som fungerar, det är att Gud var i Kristus och blev försonad med oss. För vi hade aldrig varken tanke eller någonting sådant som kunde leda till att vi blev försonade med Gud. Gud fick ta initiativet, och för att det skulle fungera så måste han sända sin son Jesus Kristus. Och det är genom honom vi är försonade. Vi var i oss själva fientliga mot Gud. Vi hade ett stenhjärta som inte ville någon försoning. Men i Kristus, där blev vi försonade, och Gud är nöjd. Jag är försonad i Kristus. Jag är rättfärdig. Jag är återlöst, köpt tillbaka till Gud. Och detta kan jag lita på, för det är Guds ord, Guds inspirerade ord som säger det. Och det är korset som talar om det. Där blev Guds vrede stillad, så jag blev försonad med Gud. Jag blev vän med Gud. Och det är viktigt att vara Guds vän. Nu talas här om Sion. Och Sion, det kan stå för judafolket, men det kan också stå för Jerusalem. Men många gånger står det för templet i Jerusalem. Och det är härifrån Sion som vi hör Amos skriva att Gud ryter från Sion. Han ryter som ett lejon över länderna runt omkring Israel. Och så drabbar detta också Nordriket och Sydriket. Men här i dessa trakter där är Moriaberg. Och du vet vad som hände där. Det var ju dit Abraham kom med sin son Isak. Och det är intressant att se hur konstnärer har försökt skildra detta. Man förstår att de har suttit med en uppslagen bibel och försökt tänka sig in i situationen. Och så har de målat. Och en tavla, där ser man hur Abraham lägger sin hand på sin sons huvud och trycker ner det på brännoffersaltaret. Och så har han höjt en kniv och ska använda den. Men då är det en ängel som griper tag i hans handled så han tappar kniven. Den andra tavlan jag tänker på, där ser man Isak sitta på kanten av altaret. Och så kommer Abraham med en bagge under sin arm. Och den tredje, Den tredje tavlan, den visar den här baggen inne i elden på altaret och så röken som stiger upp. Och vid sidan om så står Abraham med sin vänstra hand om Isaks axlar. Och så ser han med sin skäggiga ansikte upp mot himmelen och har lyft handen i tack och lov till Gud. Och tänk detta, det har ju fått predika gång på gång för Israels folk, ja för oss också. Peka framåt mot det fullbordade, Guds rena lam oskyldig på korset för oss slaktat. Där blev vi försonade och där och då säger skriften, Herren säger, min glädje är i Sion, i henne, min glädje är i henne. Lagen, den krossar oss, den anklagar oss, men Jesu blod, det är genom det vi får leva. Och där är vi försonade, vi är rättfärdiga, vi är dyrt köpta genom hans blod. Och det är en tröst för oss. Och detta är vi, det är precis som med dopet. Där hemma vid min säng så har jag dopbeviset. Och varje morgon när jag vaknar, då ser jag på det och så tänker jag, jag är döpt, jag är döpt. Och där sa Gud, du är min, jag älskar dig, jag tar hand om dig, jag frälser dig. Och där har jag min rättfärdighet, min helighet, min renhet. Där är jag friköpt i detta som dopet talar om. Och där ska för till vårt dop får vi ständigt vända tillbaka, komma tillbaka och påminna oss om vår treenige Gud och vad han har gjort för oss. Och det är vår styrka. Det är inte vår styrka att vi ser på oss själva, är inkrökta i oss själva, utan ser på Guds lammet. Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Och detta är någonting som sker utanför mig. Därför, om du inte känner någonting, så är det inte beroende på dina känslor. Jag kan visst ha känslor och uppleva hur stor Gud är, men det är inte det jag kan bygga på. Det går inte. Det är det som är utanför oss, det som har skett i Kristus. Det är det vi kan bygga på, det är det vi får tro på. Och därför, kom inte med ursäkter och kom inte med undanflykter. För Jesus Kristus står idag inför Gud med såren i händerna. Och Gud ser på dig genom Jesus. Du är ren, helig, rättfärdig. Och detta, det är det Jesaja talar om. Det är frälsningens källor. Dessa källor som sprudlar ut vatten över människoöknen. Och vatten, det är viktigt. Vi behöver vatten. Och vi klarar oss inte utan vatten mer än 3-4 dagar, kanske en vecka. Sen går det inte längre, sen dör vi. Vi behöver ständigt vatten. Vi behöver ständigt höra om Guds ord. Och höra Guds ord. Och det här vattnet, det är också till för att rena kroppen. Få ut slagg och sådant som inte ska vara där. Och detta är viktigt. Det sker genom Guds ord, genom dopet, genom den heliga ande. Och det har skett generation efter generation. Och det sker än idag. och det är aktuellt ständigt och vi får ta emot detta. Tänk bara vad ett enda litet bibelord kan betyda. Tänk bara på vad det ordet, se där Guds lamm, hur mycket det kan betyda när vi verkligen får ögonen öppna så vi ser detta, vad det står för. Nu är det så att Jesus, han hjälper den samaritiska kvinnan att förstå vad vatten är. Hon visste inte vad vatten var när hon gick ut till brunnen vid Sykar. Hon hade ingen aning om vad vatten var. Hon gick dit för att hämta vatten och då sitter där en man. Och han vill ha vatten. Men hur ska hon kunna ge jude vatten? Hon är ju samaritiska. Nej, det gick ju inte. Och han har ju inget vatten. 32 meter djup brunn. Hur ska han få upp det levande vattnet? Men under samtalets gång så förstår hon att han är det levande vattnet. Vattnet i brunnen, det är bara en svag bild av honom. Det är Jesus som är vattnet. Och i detta och genom detta Jesus vatten så får vi styrka, vi får lovsång, vi får glädje. Och det får vi genom hans seger. Den som kommer till mig ska aldrig törsta, säger han. Drick av Jesus vattnet. Han är den verkliga törstsläckaren. Längtar du efter honom? Vill du ha honom? Eller du kommer med ursäkter? När du har fallit i synd så försöker du hitta någon undanflykt. Det var inte så jag menade. Det var på det och det viset. Och så försöker jag hitta bibelord som kan stödja mig. Men det går inte. Jag skulle bekänna. Och det hebreiska ordet yada, det betyder bekänna, erkänna. Och det ordet finner vi i den 32:a psalmen i Psaltaren, den 5:e versen. Då bekände jag yada, då bekände jag min synd för Herren. Och då förlät han mig. Bekänna. Erkänna mina synder. Han vet om dem. Men jag behöver bekänna det för att få syn på min frälsare Jesus Kristus. Och jag behöver inte leva i någon oro. En sådan oro som hedningarna har. Som aldrig kan få visshet om de har tillfredsställt sina opålitliga av gudar. Det var när Kain hade slagit ihjäl sin bror Abel som man förstod vad syndafallet innebar. Det var då man började tillbedja Gud. Fråga efter Gud. Och detta får vi göra. Vi får vända oss till Gud i tron och styrkan, den har vi i Jesus Kristus. Inte i min tro, utan det som tron griper tag om. Jesus och vad han har gjort på korset. Och så får vi vända om. Komma till honom, vår frälsare. Få ett annat sinne. Bli annorlunda. Och det är detta som Herren vill. Att vi får en helt annan inriktning i vårt liv och kan se det, min vän är min och jag är hans. Och det är ju så att när jag har honom som min vän, då kan djävulen stå och peka på mina synder och säga, du är som en förtappad syndare, du far till helvetet. Men då visar jag honom till Jesus. Han har gjort allt för mig. Och i honom har jag min styrka. Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Han blir mig till frälsning. Älskar du Jesus? Då kanske du tänker, jag skulle göra det. Jag skulle ha känslor för det. Men vad säger Jesus? Vad innebär det att älska honom? Är det att ha en massa ljuvliga känslor? Nej, han säger, älskar du mig så vill du göra min vilja. Det hör alltså ihop med helgelsen. Han har fullgjort allt på Golgata kors. Och nu är det så att han har vunnit seger. Men det finns fortfarande motståndsfickor i våra hjärtan. Ni vet, när ett land har blivit intaget, så är det inte intaget överallt. Det finns fiender lite här och där, och de måste också besegras. Du och jag har ett hjärta som gör motstånd mot honom, samtidigt som vi har fått det nya livet i Kristus. Och där är en kamp, en daglig kamp, en kamp vi får föra i Jesu namn som friköpta, så att vi blir mer och mer lik honom, och så att vi ärar och prisar hans namn i tacksamhet för vad han har gjort. Och i tabernaklet, där sjöngs varje morgon och varje kväll. Och i den nytestamentliga kyrkan, vad jag förstår, så var det detta med sången som betydde så enormt mycket. Det är viktigt med sång. Och då flödar salighetskällan, hälsokällan, den flödar fram. Och jag kommer att tänka på, vi köpte en CD-skiva för ett par år sedan. Och på utsidan var det ett foto. Det var från Luleå domkyrka. En fullsatt domkyrka. Och när man hörde sången, då var det de kända sångerna som ljöd så underbart. Det var en härlig skiva. Och det påminner om orden här. Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare. För Israels helige är stor. Han är mitt ibland er. Tänk, mitt ibland oss är Israels helige. Det är så stort. Minns ni Miriam? De hade ju tågat torrskodda över en torr botten. Röda havets botten var torrlagt. Och de kommer över rädda och ängsliga, för fienden hade kommit med på den här botten. Men så vänder de sig om och ser hur vattenmassorna, det dränker fienderna. Och de ser vagnshjulen som flyter omkring, hästar, döda människor, soldater. Och de som hade fruktat att de skulle bli dödade och förda tillbaka till fångenskapen. Men nu brister de ut i jubel. Herren, Herren är min lovsång. Han blev mig till frälsning. De sjunger samma ord som Jesaja har skrivit ner här. Och du kommer kanske ihåg Debora. Sisera kom en stor armé för att inta landet. Och de var förskräckta. De skulle plundra, döda, våldta. Men så blev Sisera besegrad av en kvinna. Och då står det, och det var ju Barak och Debora som hade varit med i striden här och lett det. Och då står det, upp, upp Debora, sjung din sång, upp, upp. Och det är härligt med sång och musik. Och det verkar som om där sjöngs mycket mer i Israel än i grannländerna. Där var blåsinstrument, där var tromboner och flöjt, luta. Ja, där fanns stränginstrument, harpor, luter, där fanns slaginstrument, klingande tambuliner och cymbaler. Och det var härlig sång. Och så också i den nytestamentliga kyrkan. Och en gång så tar Gud hem våra själar. Han sänder änglarna att hämta dem. Och så får vi vila i våra bon i marken. I väntan på ropet. Då vi får komma upp klädda i de underbaraste kläder och se Gud själv. Då blir det lovsång. Och vi väntar på detta som ska hända en gång. Samtidigt ber vi, ske din vilja, Herre. Och så väntar vi på vår påskdag. Lova Herren. Amen. Herre, vi tackar dig för Guds rena lam, oskyldig, som blev korsfäst för vår skull. Amen.